Välkommen till spelbranschen. Här möter du insiders från spelbolag som finns på den svenska marknaden. Du får höra dem berätta om utmaningar och innovationer. Det här är en podcast från BOS, branschorganisationen för online-spelbolag med licens att bedriva verksamhet i Sverige. Jag heter Andreas Utterström. I det här avsnittet ska vi prata om ledarskap, hållbarhet och kundnöjdhet. Områden som alla ryms inom Swedish Gambling Award.
Jag heter Jenny Nilsson och jag jobbar som vd för spelbranschens riksorganisation, SPER.
Jenny, du är ju vd för BOS systerorganisation SPER, som också är en branschorganisation. Vi kanske ska börja med att reda ut för den som inte vet. Vad står SPER för och vad är skillnaden mellan SPER och BOS som står bakom den här podden?
Nej, men jag skulle säga att vi framförallt så är vi liksom sprungna ur olika från olika håll. BOS, och det här, jag kanske har lite fel här då, men BOS formades ju kring att påverka att Sverige skulle få en ny spelreglering egentligen. Sen hade de säkert andra uppdrag också, men det har ju varit tydligt från början. Vi representerade från början de som tidigare då hade tillstånd i Sverige, liksom när det var den gamla lotterilagen, så att vi är liksom sprungna inifrån Sverige. Och om BOS då mer har jobbat med påverkan från början, så har våran gemensamma nämnare varit självreglering, och därför vi bildades en gång i tiden. Och att liksom värna ett högt konsumentskydd i Sverige för att kunna verka framåt på en sund och hållbar spelmarknad. Vi jobbar också väldigt liksom intensivt och fokuserat med förtroendet för hela branschen. Men en annan skillnad som har varit liksom från början jämfört med BOS, då, det är också att vi representerar även lotterier och fysiskt spel. BOS står ju liksom bara för online-marknaden. Så att jag tror lite så här att vi kommer lite från olika håll, men framåt så har vi liksom mycket mer gemensamma nämnare än det kanske varit tidigare.
Så olika bakgrund men samma mål, låter det som?
Ja, det skulle jag säga. Liksom. För båda vill ju att det här ska vara en fungerande spelmarknad som fungerar att vara både aktör på, men som också värnar om branschens förtroende, men inte minst då konsumenten.
Och du är ju då kvinna, liksom BOS tillförordnade generalsekreterare, men i övrigt så kan inte jag se i alla fall att det finns någon kvinnlig vd i något spelbolag som finns med som medlemmar i era branschorganisationer, och överlag vad jag har förstått väldigt få kvinnor på ledande befattningar överhuvudtaget. Har jag rätt, och vad kommer det sig i så fall?
Ja, just nu så ser det ju inte så könsfördelat ut på toppen av bolagen. Det har ju tidigare varit kvinnliga vd:ar. Netent har ju haft Therese Hillman till exempel, Svenska Spel har haft flera kvinnliga vd:ar. Men just nu så är det bara män, men på andra ledande befattningar, och framförallt om man tittar på fördelningen totalt sett i organisationerna, så är det större jämlikhet mellan könen. Men man kan ju fundera då över varför ser det fortfarande ut så här i våran bransch? Och det där är ju en fråga som jag liksom har funderat mycket på och tycker det är otroligt viktig. Och det finns ju många anledningar, och lite beroende på vem man frågar så har man säkert sina tolkningar. Men jag tänker så att dels så är det ju faktiskt väldigt många vd:ar som har suttit ganska länge på sina poster. Liksom, så att det har inte varit kanske ett sånt stort utbyte på toppen, så att man har fått tillfälle att kanske jobba för att få upp eller fler kvinnor då på toppen. Många är ju entreprenörerna själva som har startat bolagen som sitter som vd:ar också. Och där är det ju de flesta entreprenörerna som har startat spelbolag är ju män. Denise som har startat Bet365 är ju ett annat, liksom ett häftigt exempel på en kvinna som verkligen har lyckats. Men jag tänker också att vi har ju produkter kanske som har attraherat fler män, ett intresse som har legat i alla fall närmare mäns intresse. Men den vill jag ändå inte riktigt tro på att det är en anledning, för hur många branscher finns det inte som, där det finns kvinnor men man kanske inte själv är konsument av just den produkten. Det kan ju vara vad som helst. Så att den tycker jag liksom inte håller framåt i en, om man vill få fler kvinnor, eller tänka liksom varför kvinnor inte kommer in på de här positionerna. Utan jag tror också så här att spelbranschen eller valberedningar och organisationer, de har inte ansträngt sig tillräckligt för att ändra på det här. Det har inte varit prioriterat. Fördelen att prioritera det skulle vara verkligen någonting som påverkar förtroendet för hela branschen. Vi vill vara en modern och jämställd bransch precis som andra branscher. Och då är det här ett område vi behöver jobba med.
Finns det någonting som tyder på att det här håller på att ändras, som du ser det?
Nej, faktiskt inte. Jag har inte sett under mina 5 år här nu på min position. Det är klart att diskussioner pågår, inte minst på när det är seminarier så kommer alltid den här frågan upp. Och det är någon panel som ska sitta och diskutera det. Ofta är det kvinnor som sitter i den panelen då, som ska fundera kring den här utmaningen. Men om man tänker att det här är en del i ett hållbarhetsarbete, så har vi ju andra större, kanske om man får säga det, viktigare frågor. Och det är nog därför den här diskussionen kommer lite undan också. Vi har annat vi måste fokusera på först och främst.
Men om du och jag pratar igen om 5 år, tror du att det har hänt någonting då?
Ja, det hoppas jag absolut. Men jag tror då, som jag var inne på, det krävs att man sätter det verkligen på agendan och jobbar hårt för att hitta kvinnor som vill leda bolagen. Men det går, och jag hoppas att det kan vara positivt om 5 år.
Svenska spelbolag har en skyldighet att skydda sina spelare mot överdrivet spelande och måste hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Alla spelbolag med licens måste ha en skriftlig handlingsplan som redovisar hur de jobbar med den saken. Läs mer på www.faktaomspel.se.
Där för oss över till det vi egentligen ska prata om idag, nämligen Swedish Gambling Award, som premierar förändringsinitiativ och som nu för första gången arrangeras i samarbete med BOS. Berätta, Jenny, vad är det här för någonting?
Och jag måste säga att det är ju så roligt att vi är arrangörer båda två nu, Sper och BOS. Men det här är ett initiativ som vi i Sper då lanserade för några år sedan. Och som jag nämnde tidigare så jobbar vi och har jobbat i, så länge jag har varit på den här positionen, med förtroendet för hela branschen. Ja, men och då börjar vi liksom att ställa oss frågan, så, ja, men hur påverkar man ett förtroende? Ett förtroende går man ju inte bara in och säger att vi vill ha ett starkare förtroende, utan det är ju någonting du verkligen förtjänar, och du måste framförallt visa att du gör någonting som är i skillnad mot hur du har gjort det tidigare. Och då var det en del i det här arbetet att, ja, men vi vill visa på bra, sunda, hållbara initiativ som faktiskt görs för att den här branschen ska bli mer hållbar och sund och utvecklas i en positiv riktning. Och det vill vi premiera via då Swedish Gambling Award.
Innan vi går in på de tre kategorierna så kanske vi ska bena ut det här med hållbarhet som du nämnde. För det är ju ett modeord som används ibland lite slentrianmässigt. Och det kan uppfattas som att det är lite läpparnas bekännelse. Och ett begrepp som är lite urmjölkat. Så där. När du pratar om hållbarhet för branschen, vad är det du menar då egentligen?
Ja, men jag håller med att det är ju ett ord som man kan täcka in mycket i. Men det är också ett väldigt... Det är ett bra ord, tycker jag, för det förklarar liksom vilken intention man har. Hållbarhet består ju av egentligen 3 delar, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och vi behöver ju vara hållbara i alla de här delarna. Den delen som där vi behöver jobba mest intensivt, det är ju liksom den sociala delen, det som handlar om att spel, det finns risker med allt spel. Vi vill inte att någon ska få problem av att spela, utan spel ska vara underhållning, man ska känna glädje när man spelar och ingenting annat. Så det är väl det, liksom, det viktigaste fokus när vi pratar hållbarhet just nu i spelbranschen.
För det är ju tre kategorier då som ska premieras i Swedish Gambling Award. Det är ledarskap, hållbarhet och kundnöjdhet. Nu har ju du redan utvecklat vad du menar med hållbarhet, men om vi pratar om ledarskap då, är det någonting som branschen behöver jobba med och på vilket sätt?
Ja, för det jag berättade då, liksom, var Swedish Gambling Award kommer ifrån. Det här är inte tanken att det ska vara en tävling bara för att vinna fina priser och kunna liksom lägga ut i social media att man är bäst, utan det här ska ju verkligen driva en positiv utveckling där vi får fram förebilder. Vi ska absolut uppmuntra de som gör bra arbeten, så det är inte så, det är klart att de ska vara stolta och kunna sprida det. Men vår idé är ju också att vi vill kunna paketera det här, visa på alla de här goda exemplen och inte minst att visa beslutsfattarna att det ni tycker att branschen inte gör tillräckligt, att det inte händer någonting och att liksom, de tror att de måste reglera hårdare för att det ska bli ordning och reda. Vi vill visa på att jo, det görs väldigt mycket. Och då har vi delat upp då så här, vad är det man kan skicka in bidrag kring och de här områdena som du räknade upp då. Men bakgrunden är ju att alla de här områdena är sådana delar som är viktiga för att stärka ett förtroende. Och det här är liksom generellt, oavsett vilken bransch eller vilket företag eller om det är en person du pratar om du vill stärka ditt förtroende eller om du har fått ett lågt förtroende, då beror det liksom fundamentalt på några olika delar. Och den ena är just att du måste ge ett värde för pengarna. Om din målgrupp upplever att nej, men jag pantar in mina pengar eller min tid här, men jag får inte lika mycket tillbaka. Det är klart att då sitter du och är lite missnöjd. Och där finns det inbyggt i våra produkter en motsägelse. För att du spelar ju många gånger för spänningen i att vinna. Att du är nära en vinst. Och det är klart att alla inte vinner. Så är ju liksom fundamentet i spel. Men där är det därför viktigt. Om vi ändå ska liksom attrahera nya kunder och tänka framåt som spelbransch, så måste vi liksom trycka mycket, mycket mer på underhållningsvärdet. Att det ska vara roligt även om du inte vinner den där största vinsten. Du ska ändå tycka att jag vann inte, men det är fasiken jättekul med de här spelprodukterna. Och du ska också känna som kund att det är schyssta bolag, de tar hand om mig. De värnar om mig som kund. De vill inte bara att mina pengar ska gå in i en stor pott som någon sen vinner, utan jag är viktig av flera anledningar, och det är därför du har liksom valt det här området kundnöjdhet. Och det kan också handla om då marknadsföring, kommunikation med målgruppen som skiljer sig. För det vet jag också är ett område då som sänker vårt förtroende, spelreklamen. Nu blir det långa svar här, men det var liksom tanken kring kundnöjdhet, för vi vet att det är en viktig parameter för förtroendet. Samma sak med ledarskap, det är en annan sån viktig del. Bolag som du känner starkt förtroende för, de har också ett ledarskap som är fungerande, som är trovärdigt. Och det kan ju handla om ledarskap för ett bolag, för en organisation, men det kan ju också handla om att du är en ledare, en talesperson för en hel bransch som driver frågor som utvecklar branschen. Så den biten är ju anledningen till att vi också tycker det är viktigt att sätta lampan på duktiga ledare i den här branschen som vill jobba på ett annat sätt för utvecklingen framåt.
Tycker du att branschen har varit för dålig på att lyfta fram vad man faktiskt gör för att till exempel ta ansvar för problemspelare, eller vad vi nu ska använda för begrepp?
Jag tycker branschen kan bli bättre på att vara konkret. Det är väldigt mycket ord och inte så mycket handling. Och det är ju den handlingen som jag är inne på med Swedish Gambling Award som vi vill få fram. För att det är svårt när du sitter och inte har insyn i hur omsorgsplikten fungerar, alla moment som bolagen jobbar med fungerar. Så där tror jag att man behöver verkligen konkret beskriva. Så här, den här kunden hörde av sig till oss och spelade på det här sättet. Vi märkte efter ett tag att personen spelade på ett avvikande sätt som flaggade risk. Paketera det där, visa så att man verkligen förstår vad det handlar om. För ordet omsorgsplikt säger ingenting.
Alla branscher har ju sina utmärkelser och tävlingar, eller vad man ska kalla det för. Oscars är väl den mest kända, eller Grammy om vi pratar om filmer och musik. Och spelbranschen har ju också olika internationella priser. Har de någon betydelse, tror du, för förändringsarbetet egentligen? Därför att det finns ju alltid risken att det här uppfattas som någon slags PR-knep, eftersom journalister alltid gillar att skriva om priser och utmärkelser.
Absolut, och den frågan har vi diskuterat mycket, och man kan ju se på tävlingar att de har olika syften. En del tävlingar finns ju idag egentligen, om man ska vara krass, för att de drar in pengar. Det kostar att delta i tävlingar, det kostar att gå på en galamiddag, det är en del i en affärsmodell. Swedish Gambling Award, där har vi sagt så här, det ska inte kosta någonting att vara med. Vi ska inte ha någon storslagen gala. Det är inte liksom glitter och glamour som är fokus här, utan det är verkligen att få fram de här bra, konkreta initiativen. Och vi från början så har vi också haft lite motstånd att ens kalla det för tävling, för att det är en utmärkelse. Det är inte... Vi vet ju också det, att är du bra på att skriva tävlingsbidrag så har du större chans att bli nominerad och vinna till och med i många tävlingar. Det är inte det vi vill åt, utan vi behöver hjälpa varandra i branschen för att verkligen visa på den här handlingen då, som kanske saknas till stor del idag. Även om den pågår så måste den upp i ljuset.
Jag har noterat att juryn inte bara består av personer från spelbranschen. Är det ett... medvetet val?
Ja, det är det, så tillvida att vi vill ju inte att någon ska... Det får ju inte bli jäv. Det får inte vara någon som sitter själv på ett spelbolag och bedömer andra spelbolag. Så det bästa är ju såklart om man har viss insyn i spelbranschen och förstår hur den fungerar och vad som har hänt på senare år. Så att det har vi ju varit noga med också, att vi har den kompetensen. Men sen är det ju alltid jättebra om du ska utvecklas. Ta in någon från gatan, höll jag på att säga, från sidan, som inte har så mycket insyn, för att där har du ju mycket sannare allmän uppfattning, och det är ju allmänhetens förtroende och åsikter som vi har att förhålla oss till. Inte vad vi själva tycker och vad vi säger så här, nej men det där stämmer inte. Därför tycker vi att det är viktigt också att få input från de som inte är så djupt liksom involverade i spelbranschen.
Har du några exempel på tidigare vinnare som du tycker illustrerar det här vi har pratat om hittills?
Daniela Johansson till exempel på Paf. Hon blev ju årets ledare. Rubriken där liksom, att hon vann, det var för viljan att göra spelbranschen hållbarare. Och Paf har ju varit... men de har ju varit tuffa liksom i att vara transparenta och göra saker som andra spelbolag kanske inte gör. Och då att Daniela, som är, vi var inne och pratade om kvinna förut, otroligt ödmjuk och en kunnig person. Det tycker jag är liksom så här, en bra representant för våran bransch. Coolbet var ju en annan som vann första året spelbolag för att vara då spelbranschens mest transparenta spelbolag. Och det här ordet transparens, det har ju blivit högaktuellt, inte minst under det här året, när då Kindred har gått ut med att visa på hur sina siffror för osunt spel ser ut. Och det är också, när vi pratar med strateger och andra branscher som jobbar med förtroendefrågan, och när man liksom frågar sig hur 17 ska vi få upp vårt förtroende, då är det liksom så här, ni måste, och till och med politiker säger det, ni måste vara mer transparenta. Så Coolbet var ju på någonting där för flera år sedan. Sen vet jag inte liksom hur det jobbet ser ut idag, men det, jag tyckte att det var liksom, de tänkte rätt där.
Vill branschen vara transparent då? Eller finns det ett motstånd mot det? Det är ju samma sak som med hållbarhet. Att det är ju lätt att säga, men sen gäller det ju att verkligen kunna visa det också och leva upp till vad man faktiskt lovar.
Ja, men absolut. Jo, men jag tror att alla förstår att det är en viktig del. Att det är ditåt vi behöver gå. Sen är det nog lättare sagt än gjort även i det här området. För vad är det du ska visa för siffror till exempel, eller vad är det du ska vara transparent kring? Och om jag är transparent så vill jag ju att de andra också ska vara transparenta. För det finns nog ändå en, ja, men en rädsla att det tolkas på fel sätt till exempel. Och så var det ju med miljödebatten, i alla fall för 10 år sedan, att man vågade inte ens berätta om det man gjorde för man var rädd att man skulle bli kritiserad för det man inte gjorde. Så där tror jag liksom till viss del då att vi är just i transparensfrågan än så länge. Men igen då, om vi sitter här om 5 år så tror jag att det har hänt jättemycket inom det här området.
Ja, för det där är ju ett dilemma som du sa, att om man är transparent så blottar man sig för kritik också. Men skulle du säga att transparens är bra för affärerna också?
På sikt, och om vi skulle lyckas få branschen att gemensamt i större del vara transparenta, så är det absolut bra för affärerna, för det är ju det som skapar det här förtroendet och trovärdigheten. Visa då hur det ser ut. Visa även på det som inte fungerar. Jag kan väl uppleva till viss del liksom att spelbranschen mycket återkommer till att man är missuppfattad. Det stämmer inte det liksom kritiken vill påskina. Men det är också en annan del när vi pratar om förtroendefrågan. Du måste ta kritiken på allvar. Du måste visa att du lyssnar och bekräftar det du hör. Sen kanske det är så att ja, men vissa delar stämmer inte, medan andra delar stämmer. Men där tycker jag ändå att branschen skulle behöva ta ett annat grepp kanske.
Ni är ju precis öppnat för nomineringar, och själva prisutdelningen den äger alltså rum den 30 mars nästa år. Kan du säga något hittills om de nomineringar som har kommit in? Kan man se några gemensamma drag?
Nej, jag har faktiskt inte någon aning, ska jag säga. Vi har ett anmälningssystem där man skickar in sina bidrag. Och sen är det i februari som juryn kommer gå in och sätta sig och betygsätta allt det här. Först individuellt, och sen kommer de samlas och ha gemensamma diskussioner. Och då plockar de fram ett antal nominerade, och sen så blir det då vinnare till slut. Så att jag är jättenyfiken, men jag vet inte.
Om vi blickar framåt och använder det här 5-årsperspektivet igen. På vilket sätt hoppas du att Swedish Gambling Award och annat som görs i branschen ska förändra bilden av spelbranschen på sikt?
Ja, men jag tror att det är här vi bland annat har chansen att stärka vårt förtroende mot beslutsfattare, media. Vi paketerar det här i tydliga konkreta exempel som vi också pratade om tidigare, där vi också kan berätta våran historia. För det är ju det som är en utmaning för oss i media. Att det skrivs ju inte om det positiva som görs. Det är ingen medialogik i det, så att det får vi aldrig fram. Här har vi chansen att få prata till punkt. Och det tror jag liksom sakta men säkert kan hjälpa till i förändringen mot ett ökat förtroende. Men jag tänker också att det kommer ju samla oss som bransch. Det är bara nu att Sper och Bos gör det här tillsammans. Det tycker jag är så otroligt bra. Men också att vi sporrar varandra. För det är ju faktiskt en tanke med det här. Att vi vill ha fram förebilder. I den bemärkelsen så är det bra med en tävling. Att man tävlar för att bli bättre på att vara då ett schysst spelbolag. Och det tror jag att Swedish Gambling Award kommer hjälpa till med. Och att det liksom att vi verkligen har lyckats etablera oss som utmärkelse så att alla känner till det. Det är det jag hoppas på.
Jenny Nilsson, tack för att du ville vara med i spelbranschen.
Tack så hemskt mycket att jag fick vara med.
Du har hört Spelbranschen med mig, Andreas Utterström. Nästa avsnitt hör du om 2 veckor. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar kommande avsnitt. Om du betygsätter podden och skriver en recension också, så blir det lättare för andra att hitta den. Det här är en podcast från BOS, branschorganisationen för online-spelbolag med licens att bedriva verksamhet i Sverige. Läs mer på bos.nu och faktaomspel.se. Det här är en produktion från Commercial Content 2021. Producent Mattias Bergman, klippare Viktor Magnusson.